Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses!
Tack till Anna, Viktor, Anna, Liv, Annette, Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Kristina, Mimmi, Ida, Sandra, Lene, Veronica, Daniel, Inger, Anna, Kristina, Mia, Katarina, Emma, Carlinus, Ulrika, Johnny och Mimmi och alla ni andra som i tid och otid sponsrar Somna med Henrik via Patreon och därmed också får tillgång till extra podden som ges ut en halvtimme varje vecka. Tack för att ni finns. Tack också alla ni som sponsrar podden via Swish. Vill du veta hur du kan göra för att hjälpa till, gå in på www.somnamedhenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt rättvisemärkta regadish, din rätvinkliga regata i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna, och så har vi bestämt att det ska vara. Det är inget mer att käfta om helt enkelt, utan nu gör vi bara så här. Förlåt att jag låter lite auktoritär, men ja, det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Imorgon är det julafton. Det vet du om. Är det något du vet så är det det. Om det skulle vara så att du faktiskt inte visste om det. Att du bara, oj, va? Är det sant? Skriv då till mig. jonhenriksdahl@gmail.com. Du kan skriva till mig ändå. jonhenriksdahl@gmail.com. Jag får många brev där människor berättar om sina insomningar och vad de tycker om podden. Du får också gärna skriva. Jag läser allting, men jag kanske inte hinner svara på allt. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Tack för veckan som har gått. Och tack för allt som finns att tacka för. Det är väl mycket och lite ömsom vin, ömsom vatten så att säga. Det är jag som är Henrik alltså. Jag heter alltså Henrik. När jag föddes så sa min mamma då, enligt egen utsago, så sa hon när hon fick se mig, så sa hon: titta, det är en liten Henrik. Eller titta, det är ju en Henrik eller något sånt där. Jag tror ju att hon hade bestämt det innan. Min pappa ville att jag skulle heta Gunlaug. Men då hotade min mamma, återigen enligt någon slags kosserisk egen utsago, med skilsmässa, varpå mitt namn fick bli Henrik. Sen ville pappa döpa även min yngre bror till David. Nej, till David. Det var ju vad han fick det innan. Till Gunlaug också. Nog om det. Jag är din röst just nu. Tanken är att jag ska smälta samman med dig. Med din inre ackumulativa Yggdrasil. För att uttrycka sig fullständigt obegripligt. Och det gör jag också. För det här är min podd, så jag gör vad jag vill. Om du är ny som lyssnar, så tål det här kanske att upprepas. Så att du som har lyssnat länge också får höra. Det är inte så att jag har tänkt ut vad jag ska göra nu och här. Det finns inget manus. Det finns inga förberedda idéer. Den enda premissen just nu är att jag vet att det är julafton imorgon. Och det är klart att det påverkar ju podden på något sätt. Det här blir alltså min 44:e jul. Oj, oj, oj. Och jag minns dem allihop med sån värme. Nej, jag skojar. Jag minns faktiskt inte. Jag minns faktiskt knappt. Numera så glider de ju ihop till ett enda gytter av samma. Och jag ska inte börja gräva för mycket i julens olika. Ja, men jag tänkte faktiskt att vi skulle prata lite om traditioner, kom jag på precis. Så att jag har faktiskt bjudit in en folklivsforskare. Folklivsforskare Folkeliv. Folkeliv, välkommen in. Du får komma in direkt helt enkelt. Jag säger inte så mycket om sponsorer eller lyssna på bla 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 eller titta på bla bla. Följ mig på Insta. Sponsra podden via Patreon eller Swish. www.somnamedhenrik.com. Men nu är det Folkeliv som gäller. Vänta, förlåt Folke. Jag förivrar mig. Vänta, stopp i dörren. Förlåt, men jag måste säga, du som lyssnar och är ny, det här är en insomningspodd och du är härmed inbjuden att under en timme tillsammans med mig använda dig av min röst på det sätt du finner behagligt. Du behöver inte lyssna. Du kan bara låta mig chattra på i bakgrunden. Och så får du gärna lyssna om du vill också. Många vittnar om att den här podden har en roande och lugnande inverkan även på det vakna sinnet. Men ursprungsidén är alltså att du ska somna till det här. Min röst ska helt enkelt söva dig. Det kommer inte bli några stora överraskningar. Samtidigt som jag kommer heller inte att bara läsa upp telefonkatalogen. Eller IKEA-katalogen. Därför att jag tror att man lär sig genomskåda sånt till slut. Därför kommer det ett nytt avsnitt varje vecka. Och om du är Patreon-givare kommer det två avsnitt varje vecka. Välkommen in. Förlåt, Folkeliv. Välkommen in. Du har alltså... Du är något så spännande som folklivsforskare. Folklivsforskare, ni är ju egentligen en skuggrask genre av forskarvärlden. Det är inte så ofta som ni får ut och vädras i den fria luften, utan ni sitter ofta... Man hör ju egentligen bara av folklivsforskare under jul och midsommar. Det är bara då egentligen som man tycker det är intressant att gå omkring i hagar respektive på Skansen med folklivsforskare. Ja, jag är ju frestad att säga det. Det finns ju egentligen bara en folklivsforskare som är med överallt hela tiden, som likt en folklivsforskarvärldens Leif G.W. Persson nästlar sig in i allt som har att göra med högtider och våra tidiga rötter, och det är ju Ebbe Schön, eller som jag brukar kalla honom, Skägglurven. Ebbe Schön har funnits med hela mitt liv och berättat vid jul och midsommar varför man firar jul och midsommar. Det verkar som att medias minne är kort. Nej, men alltså jag skojar, för att det fattar väl jag att man kan inte ha samma program varenda år. Men det är roligt att varje midsommar så går man omkring med Ebbe Schön i någon hage. Och så pratar han om hur man firade midsommar. Och gärna smyger in med journalistens hjälp, gärna smyger in lite så här, hur kan vi tänka idag? Hur kan vi adapta den här högtiden? Den här före detta hedniska blotceremonin, fruktbarhetsceremonin till någonting som kan appellera även familjen nutid med alla sina dogmer och rädslor. Och som inte är särskilt intresserad av fruktbarhet. Jag menar, åtminstone inte i någon slags explicit mening så här runt midsommartid. Åtminstone inte öppet och inför var och en. Så, men nu är du här. Vad var det du hette nu då? Folke Liv, just det. Folke Liv. Välkommen hit, Folke. Tack ska jag ha. Ja, vi har ju hela vårt liv haft en livslång relation till traditioner. Traditioner är ju, som namnet antyder, en tradig schon. Alltså schon är ju då en syssla, en handling. Och tradig betyder alltså att det går tradiraida tiradira i oändlighet, va? Tradig, alltså det blir ju tråkigt, ordet tråkigt kommer, men egentligen betyder ju tradig i en följd, alltså någonting som upprepas. Rad och trad är till exempel samma ord från början. Rad och trad, och traditionell har ju med traditioner att göra. Och traditioner är ju då alltså en schon, en tradig schon. Och schon ett gammalt fornsvenskt ord som betyder den som bara bagaren tittar på. Det kommer sig av att bagaren, i det här fallet en speciell bagare som levde i Uppsala Västland i mitten av 1570-talet och hette bagare Bengtsson. Faktiskt han som är också ursprunget till bagare Bengtsson bakom berget, bakar bara bruna brända bullar. Eller bagare Bengtsson, han är död, han har bränt sig på ett bröd. Alla de där gamla barnramsorna. Det är tyvärr en mycket tragisk, riktig bakgrund till den där lite lustiga. Vi skrattar och gör oss lite lustiga över bagare Bengtsson, men det var faktiskt att han brände sig alltså på ett bröd. Och eftersom han var lite ömklig och hade en dålig dag, hade sovit dåligt och sådär, hade lämnat på dagis tidigt och sådär, så var han... Så blev han ledsen då, och på den vägen, så då råkade han då alltså klämma sig. Han ramlade då framåt och slog sin panna i en genomskinlig glaskaraff som stod på golvet. Nu, innan du drar för stora växlar på det, det var inte så att han skar sig på något sätt, för det var mycket kraftfullt glas. På den här tiden var ju glas över en meter tjockt. Plexiglaskaraff var det. Men han fick däremot en kraftig bula i pannan, och när han skulle gå ut genom dörren för att beklaga sig för 1570-talets Stockholm, Västmanland, Uppsala Västmanland, så klämde han sin bula i dörren och slängde sig sålunda i förtvivlan ner i kanalen som löpte precis utanför hans bageri vid den här tidpunkten. Nu mera är hans bageri en skinkbutik som säljer olika sorters konserverad skinka. Bland annat ett märke som heter Bagare Bengtssons skinka. Och som från början faktiskt också var hans skinka, alltså hans eget recept från 1570-talet. Oj, vad mycket du kan, Folk i liv. Det här var intressant. Berätta mer. Ja, nu så här i juletid så är det ju lätt att man faller in i samma gamla mönster. Man vill göra samma sak som man alltid har gjort. Den här fixeringen vid den här ankan till exempel som man måste titta på, och Bengt Feldreichs röst som på något vis inte tilltalar och intresserar dagens barn, men däremot vuxna. Ja, jag måste förskjuta in där att jag har ju firat jul med äldre släktingar då, ingifta och biologiska. Och jag skulle säga att det är ju min föräldrageneration som mest av allt gillar den där ankan på julen. Och den där tjuren och den där Bengt. Och jag blir irriterad blir jag, för att jag tycker att det känns så futtigt att reducera någonting, även julen, till liksom någon så här, ja, förlåt, jag skulle ju inte sitta och kritisera. Men det finns något så sorgligt där att sitta. Alltså det blir ju sorgligt eftersom kontexten är idag att barnen bryr sig inte om det längre. De bryr sig inte om att de kan titta på tecknad film med en viss klockslag när de står och väntar på julklappar. De tittar på tecknad film hela tiden. Och då ska då i förekommande fall den här ensamma senioren sitta och titta på Kalle. Och då känner jag att det blir så... Det är dags nu, tycker jag. Kan vi inte ta ett kollektivt beslut nu? Är vi inte större än våra liksom lägsta rädslor och drifter? Kan vi inte bara bestämma oss för att vi har ihjäl den där ankan nu? Och förpassa honom till historiens värdefulla små guldkorn. Och så kan vi väl titta på det på YouTube ibland om vi vill minnas. Varför måste vi ha ordet om... Det kanske jag kan fråga dig då, folk i liv. Varför måste vi ha traditioner? Ja, men vi människor, vi vill ju ha saker att hålla oss i. Om livet är en avgrund så är ju traditionerna den lilla rangliga hängbron. Ja, jag förstår. Men kan du inte känna, du som folklivsforskare, att det står dig lite upp i halsen det här? Att nu måste du återigen förklara, varför firar vi jul? Nej, jag tycker det är intressant och jag är ju glad att mitt forskningsfält åtminstone 2 gånger om året får synas lite. Varför firar vi jul då? Kan du berätta det? Ja, vi firar ju jul till minne av Jesu födelse. Det är ju i alla fall så vi har fram tills för 2 år sedan så slutade vi ju med det, kan man säga. Och numera så firar vi jul till åminne av förra julens köprekord. Och det helgar vi. Förra julen till exempel inte alls lika dyrkansvärd längre och så. Nej, men jag skulle säga att vi firar jul till åminne av våra barndoms försvunna efterkonstruerade jular. Vi firar alltså jul för att fira hur vi tror att det var när vi själva var barn och firade jul. Det är därför det aldrig blir bra, skulle jag säga rent krasst. Men jag lovade ju mig själv att jag inte skulle sitta här och kritisera julen bara för att jag har synpunkter på julfirandet. Okej. Men ursprungligen då så är ju julen en midvinterhögtid som alltså man firade då att julet uppfanns. Det är det som är ursprunget till ordet jul också. Så när vi firar jul då firar vi, det här är ju en högtid då som går tillbaka. Ja, är det, ja, säg att det är 11 000, 10 000 år sedan vi uppfann julet, säg. Och nu bara hittar jag på, jag har ingen aning om när julet uppfanns och då är jag ändå folklivsforskare. Men just minnet av julen då är alltså att julen rullade då. Från början var det en fest som man hade för att det var en by som hade förbjudit alla julen. Alltså det var en by då i Sumerien, en sumeriskt litet samhälle där julen var förbjuden. Alltså jul som man har på skottkärror och vagnar och åsnor. Åsnor brukade ha rullskridskor och så. Och då sa man nej, inget mer jul. Inga fler jul. Det var en despot, en härskare som sa så. För han hade ingen lust helt enkelt. Han hade fått ett jul på tån som liten och så var han rädd för det. Plus att han sålde slädar. Och då fick ju hans slädverksamhet en riktig boom. Han byggde faktiskt upp en ordentlig förmögenhet. Den här kejsaren hette kejsar Wilhelm Kaiser Kronenberg. I alla fall, han sa så här: nu är det förbjudet med jul, ty jul är av styggelse. Och folket lydde ju såklart, för de ville ju inte ha sina näsor och fingrar avhuggna. Och då i början i smyg så börjar man då fira minnet av när det fanns jul, när julen snurrade. Så vi firar jul helt enkelt. Det var en förbjuden fest i början och sen så togs den då gradvis över av kejsar Wilhelm Kaiser Freiser Fraser, och han lät då detta bli en folkhögtid. För det är ju så som framgångsrika despoter gör. De förbjuder inte om de inte måste, utan de istället så tar de liksom över firandet och inlämmar det i sin egen, så att säga, ideologi. Så det var vad han gjorde. Det var han som hittade på tomten, och det kom ju då av tomten, alltså hans egen tomt som var väldigt stor, och han släppte då in undersåtarna på sin egen tomt under några förtrollande ögonblick. Då brukar han ropa i en högtalare då, högst upp från sitt slott, att finns det några snälla barn här? Och det här ordet snälla, det var ju då, det betyder ju då barn som kunde snurra snabbt. Det var vad som var, det ordets innebörd på den tiden. Så att det han frågade egentligen Kaiser Wilhelm Petrus var att han sa, finns det några barn som kan snurra snabbt? Och då rusade alla snabbsnurrande barn fram till slottsporten och dunkade på den och klappade på den. Och därifrån kommer då julklapp. Och så fick barnen klä ut sig i juldräkter, alltså dräkter där de blev runda som jul. Och så fick de snurra snabbt med glitter och kulor och grejer på sig. Och då glittrade de som små stjärnor, de här glittrande julen. Och där visste han ju, Kaiser Weiser, att det var väldigt framgångsrikt. För folk älskar ju glitter, som sagt. Folk kan vara hur arga och missnöjda som helst, men börjar du flasha med lite glitter, ja, då blir det lugnt i follan. Det var i alla fall Kaiser Stritzers devis. Ja, och så släppte han in alla då på sin tomt, alltså tomten. Och då blev det ju då jultomten. För det var fullt med jul på tomten. Och de snurrade och snurrade och han bjöd på dricka. En liten nubbe och en liten pepparkaka som var nytt för den här tidpunkten. Och så hade han en fras som han alltid sa, och det var ho 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 ho. Och det, alltså, det berodde från början på, sen blev det tradition, men det från början att han precis vid mikrofonen råkade sätta en julkula i halsen. Han trodde de gick och äta nämligen, och så satte han av dem i halsen, och då ho 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 sådär. Och då svarade alla ho 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 tillbaks, för de tänkte att det här var någon jultradition då. Så då, ja, så blev det med det då. Så det var hans historia. Och därför firar vi idag jul då, alltså. Till minne av firandet av de gamla julen som förbjöds, men som sedan inlämmades i kejsar Sture Streisters egen julfest. Han kejsarwashade, kan man säga, julen. I alla fall, eller han julwashade sig själv, kanske man kan säga. I alla fall då, det finns faktiskt en alldeles sann historia om Staffan Stalledräng. Ska jag berätta den? Ja, absolut, ropade folket hänfört. Staffan Stalledräng var ju då, enligt den bibliska traditionen, en... Säg till om jag har berättat det här förut i podden, men du, jag kan inte höra dig, så att ändå. Kejsar Wilhelm, jag vill säga. Staffan Stalledräng jobbade då som stalledräng och hette då Staffan. Jag är ju ett helgon egentligen, Stefanos. Men Staffan Stalledräng då, han jobbade då, får jag förmoda, heltid och mer därtill, som stalledräng hos kung Herodes. Ja, eftersom kung Herodes var kung Herodes, han var ju en marionettkung åt det romerska riket. Men han trivdes ändå bra, han hade det bra. Och han fick ta beslut som rörde det egna folket. Och så. Små grejer fick han ta beslut om, så länge han inte gidrade med romarna. Och han hade då, jag får förmoda, flera stalledrängar. Och jag antar att det också fanns en hierarki inom stalledrängsfältet, så att säga. Jag kan inte tänka mig att Staffan var den främsta, eftersom de just kallar honom för dräng. Han var inte förman i stallet eller så. Så han stod där i alla fall, Staffans stalledräng, och höll på med att göra sånt som man gör. Jag förmodar att kungen hade fler än 5 hästar, fålar. Han hade fler än, och det är ju dessutom i sången säger de att det är hans fålar, det kan det ju inte vara då, utan det här är ju kung Herodes hästar. Och jag får förmoda att det är 100-tals hästar som kung Herodes disponerade över. Och han är ju i alla fall där och vattnar dem. Alltså han ger dem vatten. Han går inte runt med en vattenkanna och häller vatten. Sen så, så kommer sångtexten till stjärnorna. De glimrar så klara. Eller skimrar eller någonting. Och då är det... Då tittar han upp, Staffan, enligt då den bibliska traditionen. Tittar han upp på himlen och ser då den här omtalade stjärnan, den som förebådade då Jesus födelse. Då blev han omedelbart slagen av hur stor den här stjärnan var och att den måste föreboda. Här tycker jag att han går lite långt i sin assumption, Staffan. Han tänker omedelbart, eller omedelbart, men tillräckligt snabbt för att inte hinna tänka sig för i resten av sin handlingsserie som vi kommer att få följa här. Han tänker att en stor konung måste ha fötts för att bara då lyser en stjärna så här. Han tänker inte för en sekund, åtminstone inte enligt berättelsen, på det kanske är något annat på gång. Som jag inte har omedelbar kontroll över, utan han sätter sig omedelbart till som han ger sig själv tolkningsföreträde med bara några sekunders betänketid. Han bestämmer sig helt enkelt, kanske slås han av en religiös insikt att detta är ett tecken på att en stor konung har fötts. Nu jobbar han ju redan åt en stor konung, vilket borde ha satt honom i en slags lojalitetskonflikt. Hur tänkte han vid de här skälvande sekunderna innan han bestämmer sig för att göra det han sedan gjorde? Något som senare skulle visa sig vara väldigt oklokt. Han rusar till sin kung. Nu stannar vi i historien igen. Därför att han måste ju ha fått... Han måste ha gått genom flera stopp på vägen, så att säga. Man rusar väl inte bara in till kungen. Det här var ju visserligen länge sedan. Men inte kan jag tänka mig att en person som arbetar i stallet bara utan vidare kunde rusa in till kungen. Utan det fanns väl säkert dörrar han måste passera igenom, dörrar som antagligen var bevakade. Kanske fanns det också någon som kunde säga ja eller nej till hans förfrågan om att få träffa kungen. Eller var det bara öppna? Var det bara svängdörrar? Var det bara så här, hallå kungen, ja vad är det? Kom hit lite. Var det så? I alla fall, jag tror ju då att han har haft flera chanser att överväga sitt beslut att berätta det här för kungen. För jag undrar, varför gjorde han det? Tyckte han att det var viktigt att kungen kände till att han snart skulle störtas av en mycket större kung? Eller tyckte han att, han var skyldig kungen att varna honom så att han skulle kunna vidta mått och steg så att hans makt satt i säkra händer? / klor, / järnbeskodda handskar. Ingen vet. Det finns ingen dokumentation av den faktiska Staffan stalledräng. Så han rusar i alla fall via flera stopp på vägen till kung Herodes som sitter och äter kvällsmat, får jag förmoda då. Han äter kyckling. Grillad kyckling. Och också det, att storma in mitt under middagen sådär. Jag menar, jag vet inte vad reglerna var för, men Om jag var en kung och det kom in någon och ville säga någonting till mig bara sådär helt apropå när jag satt och åt, då hade jag blivit irriterad. Det kanske också kung Herodes blev faktiskt. Det förtäljer inte historien. Han blev irriterad senare, vilket du snart ska få höra. I alla fall så rusar Staffan Stalledräng in då och så säger han: Ers majestät, Ers majestät. Ja, vad är det, Staffan? Ers majestät, vänta, jag måste hämta andan. Men för Guds skull, så sa han kanske inte. Han sa, men vid Mercurius, han måste väl ha tillbett de romerska gudarna i rimlighetens namn. Men vid Mercurius, vad han detta intrång? Tala ur skägget. Jag vet inte om han hade skägg, men jag bara sa något som lät tidsenligt. Ers majestät, Ers majestät, det har tänts en stjärna på himlen, en extra stor stjärna. Har Ers majestät möjligen haft möjligheten att lägga märke till detta fantastiska himlafenomen? Nej, det har jag inte. Jag har knappt hunnit se upp från mitt skrivbord på hela dagen. Åh, har Ers majestät haft mycket att göra idag? Ja, det har jag faktiskt. Till att börja med var jag tvungen att indriva skatter. Nej, men varför talar vi om det här? Berätta nu vid Mercurius, vid den brinnande Heras, när hon var grek, va? Vid Mars, vid Septimus. Berätta nu, vad är det ni är så upprörd över, kar? Jo, det slog mig så tydligt. Jag tittade upp mot himlavalvet när jag stod och vattnade edra fålar. Vad för slag? Jag vattnade edra fålar. Vad är det? Vad är det? Du jobbar ju i stallet med mina hästar. Ja, fålar är ett annat ord för hästar. Men för säg då för Guds skull hästar. Jag blir vansinnig. Varför talar du i gåtor? Berätta nu bara för mig, snälla Staffan, innan jag gör mig olycklig på dig. Det skulle kung Herodes ändå komma att göra vid ett senare tillfälle. Men låt mig nu fortsätta berättelsen. Staffan stramade upp sig och yttrade följande. En stjärna på himlen lyser starkare än de andra. Jag tror, med förbehåll för eventuella feltolkningar förstås, att detta förebådar en stor konungsfödsel. En som är mycket större än ni, mycket större än Ers majestät, någonsin kommer att hoppas ens kunna bli. Det var bara det jag tänkte berätta. Jag är ledsen att solka ner glädjen denna fina middag, men jag tänkte ändå att det skulle vara bra för dig, för er, förlåt, att veta om att ni snart kommer att avsättas till förmån för en mycket större och bättre, coolare kung. Kung Herodes var tyst ett ögonblick. Och sen så tittade han osäkert. En våg av rädsla for över hans ansikte. Han flackade kort med den majestätiska blicken. Och sen så bestämde han sig kort för att bara skratta åt allt. Bah, yttrade han och slog sin väldiga överförfriskade näve i det rangliga träbord han hade framför sig. De små bitarna av grillad kyckling hoppade som tärningar. Bah, det finns inte en möjlighet, sa han. Det finns inte en möjlighet att det kan komma en kung som är större än jag. Jag har ju säkrat min arvslängd. Inte en möjlighet. Det finns lika stor chans för en ny kung som är större än jag att födas som det är för den här tuppen som jag äter just nu att plötsligt börja leva igen och gala. Och när han sa det, då reste sig tuppen upp från hans tallrik och gol ett kraftfullt kuckeliku. Låt oss stanna här ett ögonblick och betrakta den här situationen utifrån någon slags realistiskt perspektiv. Här har då den här tjänaren, den här drängen, kommit in och vräker ur sig något som skrämmer kungen. Men också kanske gör honom lite arg. Var får han den här nerven ifrån? Liksom? Varför säger han det här? Och så väljer han i alla fall att inte tro på den här lille drängens ord som är så långt under honom i hierarkin.
Utan han väljer oss, han är ju kung, han kan ju politik, han har ju arsenal, han har ju massa medel till sitt förfogande för att hålla sig kvar vid makten. Vad vet den här lille drängen? Ingenting. Så han väljer att skratta och drar då den här liknelsen med tuppen. Varpå då tuppen gör precis det som han säger. Och här får man väl ändå säga att här är ju Gud, fader själv, inblandad i den här kuppen. Och då måste vi vidga perspektivet lite och så måste vi fråga varför gör han så? Gud måste ju ha fattat att han sätter Staffan i en rätt jobbig sits nu. Staffan som ju ändå har valt att gå med hans bud liksom. Och varför gör han det? Om det nu är så att det har kommit att hans Guds son är satt till jorden för att bli en större kung. Vore det inte bättre att typ ordna med så att det blir lite hemligt? Så att inte Herodes kanske bara giddra med det här. Jag tror att jag kanske har pratat om det här förut i podden. Ja, ja. Men ja. Det är roligt att gräva ner sig igen i det. Oavsett då, det som händer när tuppen reser sig upp och gal är att Herodes blir ju då rädd och arg och så dödar han då Staffan. Han gör sig skyldig till en av de första kill the messenger brotten. För vad skulle han slå ihjäl Staffan för? Det måste ju ha varit en ren skräck, alltså överraskning. Alltså han blev så rädd när tuppen plötsligt började leva. Att han tänkte det här, han bara reagerar på i reflex, va, impuls. Och om man är kung och får göra vad man vill, då kanske det är så att det är väldigt lätt hänt att man plötsligt bara slinter med kniven så att säga. Han skulle skära upp kycklingen men han råkar skära Staffan. Ja, så därför firar vi Staffan stalledrängs högtidsdag den 16 klappes lämber. Ja, folk i liv, det är otroligt många samtal som du initierar här. Har du någon favorittradition som inte är så välkänd? Ja, stora gäddember. Det är alltså den dagen i november när man äter upp gäddan man fångade under sommaren. Som bekant så smakar gädda inte riktigt som annan fisk. Den smakar nämligen lite grann som... alltså den har en svag touch av livets undergång och alltings totala utplånande. Vilket gör att gädda inte äts så ofta. Men det är ändå en spännande fisk med sin touch av djup, djup sorg sprungen från ett outrätt trauma i barndomen. Och med, om man kryddar den lite grann med vodka så kan man alltså få en smak av livets totala meningslöshet, vilket ger gäddan en särprägel på det svenska matbordet. Så gädember, första gädember, då äter man upp gäddan med allt alltså. Bara ett, stoppar in den i munnen bara. Inte tillaga eller ta bort någonting eller dela eller någonting, utan det är bara in med den i munnen. Allt ska ner bara. Och man ska ju helst inte röra en min, utan man ska stå helt stilla och bara stirra med tårfyllda ögon, eftersom när man stoppar in en gädda i munnen då kommer det tårar i ögonen. Det spelar ingen roll hur van du är så att säga. Så du stoppar den här gäddan i munnen, förslagsvis en stor tung gädda på 8-9 kilo. Den ska bara in i munnen samtidigt som du då ska stirra kallt framför dig på en bitter kallskänka. Förslagsvis den kallskänka som velat skära upp, dela och servera gäddan i ätbara bitar. Men som du av protest och trots tar gäddan från henne och bara kör in den i munnen samtidigt som ögonen tåras av kväljereflexerna som är talrika. Och den här bittra kallskänkan som bara ser surt tillbaka och inte alls blir imponerad. Och det är omöjligt att läsa ut vad hon tänker. Du förstår ju att hon har jobbat hela sitt liv som kallskänka. Man ser det på hennes ärrade händer. Hon har skurit mycket i sig själv genom åren, men också i många andra födoämnen. De är röda, lite uppsvällda, kraftfulla med valkar och sår, skärsår som har läkt och blivit ärr. Ja, så den, det är en högtidsdag som jag. Sen brukar jag ju också fira Nicotinemus Nemesis dödsdag. Det är ju Nicotinemus som var Nicodemus, fast man sa det fel namn. Nicodemus, Nicodemus, Nicodemus. Det var en grekisk tomteimitatör som hade en nemesis i form av en annan tomteimitatör som kallades för Santa Claus. Och Santa Claus och Nicodemus Nicotinemus, de hade sånt tomte battle hela sina karriärer, och en dag så dog då Santa Claus, och det firar man då eftersom Nicodemus Nicotinemus sen tog över julfirandet i Grekland. Och det var en dag i april i Grekland och vindruvorna var nästan mogna. Och Nicodemus Nicodemus satt med sin gitarr och sjöng om blommorna som just slagit ut. Och han sjöng om solen som just skulle gå upp och sprida värme bland trasiga och små. Och då gick solen i moln. Och gatorna ekade av stöveltramp. Och det var den dagen när Santa Claus kom. Alla blommorna vissnade och dog. Och det blev tyst på vårt torg. Där stod generaler. Nej, Santa Claus generaler. Och det blev förbjudet att sjunga för trasiga och små. Och Nicodemus Nicodemus måste fly från sitt land. Och han flydde från Grekland hit till Sverige. Han gick ut i en stad och det var morgon. Och då satt någon annan och sjöng på ett torg. Och han sjöng om blommorna som just slagit ut. Och skulle sprida värme bland trasiga och små. Men då gick solen i moln och en polis kom och tog honom till finkan. Och då blev Nicodemus Nicodemus arg och gick dit med gitarren på ryggen i ett blommigt band. Och han sjöng så att alla galler gick i kras. Och sen gick de ut tillsammans och sjöng sånger. För bland trasiga och små. Får jag bara, on another note, det där var Nationalteatern by the way. Inte Nicodemus Nicodemus, men allt det andra. Får jag bara säga en sak i Folk i liv medan vi pratar om det här. Det pratas så mycket om människor som har det sämre. Det finns en slags gemensam hållning om att man ska ta hand om dem som har det sämre. Men aldrig någonsin tycker jag att man har kommit så nära utan att lägga sig ovanifrån i ett överlägset perspektiv. Nästan ett förlöjligande av, eller ett att man talar om människor som har det sämre som om de var barn eller... Ja, människor som inte riktigt har koll. Som aldrig någonsin har man väl kommit så nära att skildra människor i svårigheter utan att förlöjliga dem eller sätta sig i en överlägsen position. Som när Nationalteatern refererade till trasiga och små. Jag måste säga att jag skulle vilja återinföra uttrycket trasiga och små som någonting man använde om man stod och pratade om olika samhällsskikt, personer i olika trångmål, psykisk ohälsa, fattigdom. Trasiga och små. Förlåt att jag avbröt Folk i liv, nu får du fortsätta. Hur ska du fira jul nu? Imorgon är det ju dags, den stora dagen. Idag är det alltså dagen före dopparedagen. Ja, och det bygger på en gammal tradition där man doppade i grytan då. Alltså man doppade bröd i grytan, sen tog man upp brödet och sen så kastade man det jättehårt på sin svärmor. Som man inte tyckte om då på den tiden. Man kastade de här uppblötta brödbitarna med den här då vätskan som då är gammalt skinkspad. Så kastade man det på sin svärmor och om man hade tur då så sa svärmoren nej, nu åker jag hem. Det här var inte min grej och då kunde man åka hem då. Då kunde hon åka hem och då kände man att nu är det jul. Kom, låt oss ta varandras händer när julen är här. Ja, Så det är en gammal tradition, sjun. Och numera så kastar man inte så mycket bröd på sina svärmödrar, utan man äter brödet istället. Och det är ju en passivt aggressiv handling. Vi firar den svenska passiva aggressiviteten. Den som tar sig uttryck i Facebook, på Facebook-väggar nu. Alltså, istället för att kasta brödet på sin svärmor så äter man upp det själv och sväljer den här salta skiten. Och sen så skriver man på Facebook: var inte någon politiker som sa att Sverige är det säkraste landet? Va? Och sen några arga emojisar och sen en länk med, som man bara har kollat hälften på, alternativt inte kollat på alls, alternativt kollat på men inte begripit att den är en vinklad bit av verkligheten. Oj. Det är bara, vilken slugge du är idag, Stål. Du bara slår åt alla håll. Folk ska ju sova. Försök att låta bli att tro att du är någon slags samhällsomstörtande person. Ingen har någon aning om någonting. Vi lever på en båt som åker framåt nu. Vi vet inte vart vi är på väg och det är som det ska. Vi vet ju inte ens vad det är som händer när vi tänker på att vi tänker. Hur ska vi kunna... Okej, berätta vidare, Folkeliv. Är det förresten ditt namn som gör att du har börjat syssla med folklivsforskning? Nej. Det här är en uppräkning av de traditioner som firas i mitt hem. Bakardagen är den dag när vi firar att vi har bakar. Alltså vi firar att vi är födda och har fungerande ända lykter. Då brukar vi garnera en stor grisbak och lägga på ett bord och pryda med julgrans, bilder av julgranar från tidningen Allers. Alltså tecknade bilder. Och så sätter vi på klistermärken med bilder av brandsoldater och Christer Lindarv på den där grisrumpan. Och sen så dansar vi kring den. Vi shufflar runt den. Shuffla kring grisbaken, säger man då. Sen firar vi Venedigs hälsovecka. Och det är helt enkelt en vecka när vi åker till Venedig och äter hälsomat. Vad är det för mat då ni äter då? Ja, det är allt det här vanliga. Bönor, ris, gaddar, trastkött, metmask, evinnliga löften om kärlek och middagar med Hans Majestät Rovaniemi. Sen firar vi bakelitbaristans brudbeskådan. Och det är alltså en väldigt kompakt, stadig barista som tittar på tjejer helt enkelt. Och då tittar vi på baristan. Baristan tittar på tjejer och vi tittar på baristan. Och sen så gör vi det i upp till 45 minuter ibland. Och så slutar det med att vi allihopa åker rutschkanan ner för ett stort berg som heter Kilimanjaro. Och då åker vi stjärtlapp oftast. Och den som inte har med sig stjärtlapp får åka på byxorna. Men att åka på byxorna ner, de får det vara väldigt tåliga byxor, för Kilimanjaro är ett högt berg. Sen firar vi getdagen. Och det är alltså, då sätter vi oss i ett getplan och åker över Alperna. Och så tittar vi ner och ser om vi kan se Hannibal med sina elefanter. Och apropå elefanter så firar vi också alltså elefantdagen. Och det är alltså den dagen Christer Fant fick el. Alltså Christer Fant, som är en skådespelare, han har inte haft elektricitet förrän alldeles nyligen. Och det firar vi, att han äntligen har fått det. Att han äntligen fick el. Alltså el till Fant. Elefantdagen. Det var ju först då som han egentligen kunde raka sig med sin elektriska rakhyvel, värma vattnet utan att koka det först på sin V-spis, lysa upp ett rum utan att han... han hade en diskmaskin jättelänge, den bara stod ju där. Han trodde ju länge att det var någonting man kunde krypa in i, så en slags panikrum ifall man skulle få inbrott och så. Ja, så det firar vi. Och det är inte bara de som känner Christer Fant, utan det är alla människor på hela jorden. Det var länge sedan som han fick el nu. Det är åtminstone 6 veckor sedan. Så att vi har firat det nu varje dag sedan dess. En gång om året går vi också i kyrkan. Och då går vi in alltså i kyrkan och idkar dyrkan. Dyrkan i kyrkandagen. Då går vi in och så dyrkar vi fett. Alltså vi dyrkar. Alltså du har ingen aning om hur mycket vi dyrkar. Vi dyrkar så fett. Alltså man går in och så dyrkar man bara hjärnet. Kom igen nu, skriker prästen där framme. Nu dyrkar vi hjärnet. Och så bara dyrkar vi på. Och jag kollar över till Ann-Sofie och hon bara dyrkar. Och jag kollar över på Staffan Stallering. Han bara dyrkar. Men han dyrkar upp sig i brygga liksom. Förlåt mig. Förlåt, jag vet att det är dumt. Förlåt, nu vaknar du kanske för att jag skrattar sådär. Jag ska klippa bort det där fnissdjuret. Om jag kommer ihåg det. Vi får se. Om du inte hörde det så betyder det att jag har klippt bort det. Det var ett jättehögt fnissdjur. Jag tar bort det. Och sen så kollar jag ner på fötterna. Då ser jag hur de börjar rycka. Så här dyrkrycka. Och det är ett tecken på att nu är jag på väg igång också. Jag har lite svårt att släppa taget på riktigt, för det är liksom, det är inte ofta jag dyrkar, men när jag dyrkar, du vet, det är en sån befrielse efteråt. Så börjar jag dyrka så här, dyrk, till sen börjar plötsligt jättehöga knän och så här snusmumriken fötter och bara jättehögt och knäna ända upp till näsan, så här knäna är nästan på näsan och stora tjocka ben som dansar framåt framför mig, och det är mina ben och det är som håriga plötsligt, och så dyrka. Och så till slut så dyrkar alla, om man tittar runt omkring sig, alla dyrkar, alltså det är, man dyrkar som inte det fanns någon morgondag. Och att man då dyrkar allt möjligt hit och dit och upp och ner, fram och tillbaka, så dyrkar. Och det är då jag förstår att det finns ju dyrkgym liksom. Folk går ju bort sig i dyrkgymmen. Alltså det blir som en, vad kallas det för när man är beroende av att träna? Alltså det är som dyrkträna. Är den nya innedrogen. Det finns här uppe dygnet runt gym på Södermalm där man kan gå och dyrka när som helst liksom. Och jag kollar på min farmor, hon bara dyrkar, alltså jag har aldrig sett någon dyrka så. Du vet, hela kroppen. Farfar dyrk liksom. Ja, och så Pippi och alla de här, de dyrkar ju också. Folk hänger i taket och dyrkar, och det är liksom flyga över gärdsgården. Och så står man där och späxar med benen och håller på och knixar grejer. Och gör helt jätteroliga grejer. Och jag kollar på Levlan som bara, han vickar först med rumpan så här åt ena hållet. Sen så smattrar han med skinkorna så här 3-4 gånger. Alltså för hand. Han sen klappar händerna fast med skinkorna liksom. Smaramack. Alltså lite som en trumvirvel. Och sen bara åt andra hållet. Och sen bara dyrka loss alltså. Hela han är som en sinuskurva. Alltså det är bara wiu. Han gör masken, dyrkmasken. Ja, så det är en otroligt cool högtid. Sen är man ju slut, alltså man är ju 2 dagars dyrkis flera dagar efteråt. Ja, 2 dagar då, rimligen. Jag måste lugna ner mig lite nu. Jag måste... Folk i liv. Det har varit en njutning och nej, men skjutsa inte iväg med en, för då har du för mycket tid som du plötsligt börjar prata om så här allvarstyngda grejer. Folk sover nu, så låt dem bara sova, okej? Okay? Du kan fortsätta berätta om högtider. Du måste ju ha flera. Ja, jag kan räkna upp sådana som man firar i Gammelsverige. Då firade man gamla julafton, gamla Lucia, förr i tiden farstun. Alltså det var en farstu som man hade som såg ut som förr i tiden. Fast då var det inte förr i tiden, men man visste ju att det var förr i tiden. Det är ju för övrigt ett ganska intressant sätt att förhålla sig till verkligheten. Om man utgår från att det som är nu, det kommer ju vara förr i tiden om ganska kort tid i framtiden. Vad skulle hända om man tog ut det i förtid? Att man så att säga gjorde framtidens människor en tjänst genom att säga att det här är förr i tiden. Så slipper de ge oss det epitetet. Ska vi inte bara bestämma att det som händer oss nu, det är förr i tiden. Det händer förr i tiden. Och sen kan de i framtiden säga, det här är framtiden. Och så slipper vi hålla på, slipper de hålla på att ge oss epitet som vi kan tycka är förnedrande och så. Ja, det tål att tänkas på bara. Jag bara nämnde det kort ifall du skulle vilja fördjupa dig i det. Förr i tiden så firade man också förr i tiden figurerna. Och det var alltså figurer som man hade, som man klädde i vitt tyg. Snurrade in dem i vitt tyg. De var ungefär lika stor som en normal lång människa. Så ställde man dem i trädgårdarna, eller på tomtarna då. Alltså på tomtarnas mössor. Och så hade man dem i träden. Och när de ramlade ner, för det gjorde de ju alltid då. Det var jätter som gick där då. Då fick de alltid ett horn i sidan. Och föll ner. Alltså ner, utanför groparna. Då var det alltid någon som sa på den tiden, var det ofta någon i alla fall, det var ofta när det kom någon brukspatron eller om det var som Janina eller Eskil eller Elias som kom förbi och så hade de så här tunt hår på huvudet och ganska stora näsor och så tittade de på varandra och så sa de, du vet, med de här små så tydliga menande blickarna att nu är det jul, nu är det äntligen jul. Och så tog de varandra i händerna och så hade de bockhorn och så dansade de och så satte de bockhornen på huvudet för att skoja lite. Och när de hade skojat klart, då fanns det inget kvar att skoja om. Och när skämten tar slut, då är det allvar alltså. Det är då som det blir, man får sjunga, vad heter den, Lili Marlén-låten. Den där som var så stor under andra världskriget och som engelsmännen tog över och lät... typ Marlene Dietrich eller någon sjunga en engelsk version av. Men det var att det var i tyskarnas sång från början och sådär. Och det kan jag berätta om i många timmar. Men det ska vi inte göra. Utan jag ska fortsätta prata om traditioner. Som byxdagen. Alltså det är dagen när man stavar byxa. Stavar yxa med B. Vi har ju ett väldigt stramt förhållande till yxor. Och därför så väljer vi att en dag om året släppa lite på konventionerna kring yxor och kalla dem för byxor, helt enkelt. Det är ju en högtid som egentligen från början är framtagen av Svenska yxförbundet. För att i likhet med mjölken, alltså att sälja in den. Vi behöver inte mjölk lika mycket som vi tror att vi behöver, utan det är en PR-projekt som har flera decennier på nacken. Medan det är samma med yxorna. Folk är rädda för yxor. Vem behöver egentligen en yxa? Jag till exempel äger ingen yxa. Jag har hållit i någon några gånger, men då har det varit i egenskap av skådespelare i olika projekt där jag måste ha en yxa. Scenanvisningen Ingmar höjer yxan till exempel, det gällde mig under många år. Och så skulle man ju kunna säga. Men i övrigt har jag ingen relation till yxor. Och då är byxdagen, stora byxdagen till och med. Då är den... det är lätt att bli rädd, menar jag, för en yxa. Och om man kallar den för en byxa, då är det mindre... Då blir man inte lika byxis, så att säga. Utan då blir man glad när man ser en byxa. Man kan ha dem på benen. Fast limmade på ens befintliga byxor så det blir yxbyxor. Och då går man runt med sådana liksom. Man har yxbyxor och styltor under dem. Sen har man stora tändsticksaskar under armarna med vingar på. Och sen så kan man då flaxa med dem. Och då blir det som små sådana här, du vet, som smala streck först. Och sen utanför så är det de här vita vingarna som ser ut som små sparvvingar. Fast de egentligen är ju inte det, utan de är ju av plast som allting annat nu för tiden. Och att det var så nära att jag blev påkörd. Usch, det var synd att jag var det. Jag menar, det var ju tur att jag inte blev det. Ja. Ibland har man tur, så att säga. I det parallella universumet kanske jag blev påkörd. Då blir ju det ett bevis på att man helt enkelt övergår i den kropp som fortfarande lever, så att säga. Medvetandet hela tiden pågår. Om du skulle lyssna på det här när du är äldst på jorden om några år, Då kan du ju veta det, att det förmodligen är sant det jag sa. Den där gången för så länge sedan. Att man går över till en mera, som en annan verklighet, så att säga, beroende på var man befinner sig i livet. Folklivsforskare Folkeliv, tack ska du ha för att du kom hit och var med i Somna med Henrik, podcasten för dig som vill somna, alternativt släppa taget om din oro och känna dig distraherad. Hoppas att vi har hjälpt några stycken nu. Det är spännande, för jag upptäcker precis att jag inte har öppnat mina ögon på en timma. Jag har suttit här och blundat i en timma. Undrar vad som har hänt runt omkring mig under tiden jag har varit blundande, så att säga. Det återstår att se. Jag vill tacka dig. Jag vill tacka livet som har gett mig så mycket. Jag vill tacka byxdagen för att ni har gett mig så mycket. Och nästa gång du går och dyrkar, så kan du försöka tänka på mig. Alltså folklivsforskare, Folkeliv. Om man säger Folkeliv baklänges, så blir det Vil Eklof. Eklof. Vil Eklof, Folkeliv. Så kom ihåg det. Och skriv till mig imorgon och berätta vad du drömde. Det blir kul. Jag har inte något mer att säga, och därför så låter jag istället mig själv tala. Det finns som om du ger allting i din omgivning en identitet, en själ, så blir det plötsligt mycket svårare att leva, för det betyder att du måste be om ursäkt till allt som du utifrån dina egna parametrar skadar eller sårar. Om du till exempel ska slänga bort en gammal madrass, då måste du be den om ursäkt flera gånger. Pussa den och klappa den och gå ner i grovsoprummet och smeka den över den solkiga tyget. Eller om du äter upp en marsipangroda som är gjord för att se väldigt söt ut, så kommer du få dåligt samvete när du biter i huvudet av den där grodan. Eller om du väljer bort en leksak för en annan leksak, då kommer du få dåligt samvete för den bortvalda leksaken, och du kommer att ligga och vrida dig på nätterna och tänka, stackars den andra leksaken. Jag tycker man ska vara lite försiktig med att säga att det är lätt att vara barn, för det var faktiskt också svårt att vara barn. Tänk alla känslor, vad starka de är över saker som inte berör vuxna ens. Som det där med leksaken. Att få dåligt samvete över någonting man har valt bort. Man tänker att den blir ledsen. Och det är att ens empati som övar sig. Man övar sig på, man trycker ut väggarna i sitt eget rum. Det rummet som är ens värld. Vad viktigt det är att göra, men vad svårt det är. Och vad tungt det är från liksom day one i livet. Och att det är som det ska. Men att vi ska titta på barn med respekt inför vad de går igenom. Därför de bygger liksom någonting som vi vuxna människor inte knappt kommer ihåg hur man gör. Vi går ju bara omkring i någonting vi redan har byggt. Vi har ju redan skapat allting. Tänk att stå där med hela världen tryckande runt sin lilla person och försöka skapa sitt eget rum. Speciellt de som lever under förutsättningar som där det trycker extra mycket på dem. Tänk vilken styrka, vilken otrolig styrka. Det är själva livets kraft. Sådana människor ska man tala med respekt med. Inte slarva bort genom att inte intressera oss för deras värde. Eller prata med dem som om de inte kunde tänka. Det är vi som inte kan tänka. Hela deras väsen är ju per definition tanke. Jag önskar dig en riktigt god jul. Och vi hörs igen om en vecka.